Kapitel 16, Dalen, sidan 225. I sänkorna bort mot norra muren fanns inga palats, bara värdshus och verkstäder, krogar och stall och vagnsgårdar. Runt de långa varumagasinen var det liv och rörelse. Men till dalen kom inga förnäma täckvagnar. Och de flesta av gatorna var nätt och jämnt breda nog för att en kärra skulle kunna komma fram. Det var dock lika fullt av människor som på de breda gatorna, och minst lika bullrigt. De granna kläder som gatuartisterna bar här var trådslitna, men det kompenserade dem genom att vara mer högljudda. Och både kunder och försäljare gastade som om de måste höras till nästa kvarter. Förmodligen fanns det även tjuvar av olika slag i vimlet, på väg från förmiddagspasset i de högre belägna stadsdelarna, eller på väg dit för eftermiddagen. Det skulle ha varit underligt om det inte varit så, med så mycket handelsfolk i staden. När Lärn för andra gången kände hur osedda fingrar strök över hans rock i vimlet, stoppade han sin börs innanför skjortan. Vilken bankir som helst skulle ge honom mer pengar med hans genariska gods som säkerhet. Det gods han fått när han nådde mandomen. Men om han förlorade det guld han hade med sig skulle han bli tvungen att ta emot jordfästets gästfrihet. De första tre värdshusen var grå stenkuber med skiffertak och färggranna skyltar. Men när Lärn frågade efter rum hade de inte ens en skrubb att erbjuda. De var fyllda till takbjälkarna med mindre välbärgade handlare och köpmansvakter. Bukama började muttra om att bli tvungen att sova på ett höloft. Men han sa ingenting om fjädermadrasserna och linnelakanen som väntade dem i jordfästet. När de lämnade sina hästar i stalldrängarnas vård utanför Blå Rosen, det fjärde värdshuset, var Lärn fast besluten att hitta någonstans där de kunde sova, om det så skulle ta resten av dagen. Där inne presiderade en reslig kvinna med gråsprängt hår och fina drag över ett skänkrum där gästernas prat och skratt nästan helt överröstade flickan som satt och sjöng till ackompanjemang av en citra. Takbjälkarna var höljda i piprök och från köket kom doften av grillat lamm. Så snart värdinnan fick syn på Lärn och Bukama rättade hon till sitt blårandiga förkläde med en knyck och kom mot dem med bestämda steg och en skarp blick i de mörka ögonen. Innan Lärn hann öppna munnen hade hon gripit tag i Bukamas öron, dragit hans ansikte till sig och kysst honom. Kandoriska kvinnor hade inte rykte om sig att vara blyga, men det här var ändå en anmärkningsvärt grundlig kyss inför så många åskådare. Det fnissades, slogs och pekades finger bland borden. Jag tycker också att det är trevligt att träffas igen, Russell, mumlade Bukama med ett litet leende när hon äntligen släppte honom. Inte visste jag att du hade ett värdshus här. Tror du att... Han sänkte blicken istället för att rista sig att se henne i ögonen, vilket visade sig vara ett misstag. Russells knytnäve träffade hans käke med sån kraft att han vacklade bakåt med håren fladdrande. 6 år, utan ett ord, fräste hon. 6 år! Hon grabbade tag i hans öron igen och gav honom ännu en kyss, längre den här gången. Tog emot, snarare än gav. Varje gång Bukama försökte göra någonting annat än att stå böjd över henne och låta henne göra som hon ville, avstyrde hon det genom att vrida till hans öron. Nåväl, om hon kysste honom skulle hon i varje fall inte sätta kniven i honom, hoppades Lärn i varje fall. Jag tror att husmor Arovni kan skaffa fram ett rum åt Bukama, sa en välbekant mansröst torrt bakom Lärn. Och åt dig med, skulle jag tro. Lärn vände sig om och grep på mannens underarmar. Rein Venamar besvarade hälsningen. Han var den enda i rummet utom Bukama som var lika lång som Lärn, och hans äldsta vän, bortsett från Bukama. Värdinnan var fortfarande upptagen med Bukama, men Ryan ledde Lan till ett litet runt bord i ett hörn av rummet. Ryan var 5 år yngre än Lan och från Melkier som han, men han hade håret i 2 långa bjällerprydda flätor, och fler bjällror kantade de nedvikta stövelskaften och ärmarna på hans gula rock. Bukama tyckte inte direkt illa om Ryan, inte direkt. Men i det humör han nu var skulle bara Nashar Kurenin kunna ha en värre effekt. Medan de båda männen slog sig ner på varsin bänk kom en skänkflicka i randigt förkläde med varmt kryddat vin. Ryan hade tydligen beställt det så snart han såg Lan. Flickan med mörka ögon och fylliga läppar granskade oblygt Lan uppifrån och ner när hon ställde ner stopet framför honom. Sen viskade hon sitt namn, Lyra, i örat på honom, tillsammans med en inbjudan ifall han tänkte stanna över natten. Det enda han ville göra denna natt var att sova, så han sänkte blicken och mumlade att hon visade honom allt för stor ära. Lyra lät honom inte tala till punkt. Hon skrattade hest, böjde sig ner och bet honom i örat, hårt. Innan morgonen förkunnade hon ljudligt: ska jag ha ärat dig så mycket att du inte kan stå på benen? Roa skratt hördes från borden runt omkring. Ryan om inte gjorde alla möjligheter att rätta till saken genom att slänga åt henne ett stort mynt och ge henne en dask i baken för att hon skulle lämna dem. Lyra stoppade silvermyntet innanför halslinningen med ett leende åt Ryan. Men det var på Lan hon kastade lystna blickar när hon gick därifrån. Han suckade. Om han försökte säga nej nu kunde hon mycket väl bli så förolämpad att hon drog kniv. Så din tur med kvinnor håller också i sig. Det fanns en vass ton i Ryans skratt. Han var kanske själv förtjust i henne. Ljuset ska veta att de inte kan tycka att du är fager. Du blir bara fulare för vart år som går. Jag kanske också borde pröva den där blygsamma stilen och låta kvinnorna leda mig vid nosen. Lan öppnade munnen men tog sedan en klunk av vinet istället för att säga någonting. Han borde inte ha behövt förklara. Men när det gällde Ryan var det i vilket fall som helst för sent att försöka. Hans far hade tagit med honom till Arafel samma år som Lan fyllt 10. Mannen bar ett svärd vid sidan istället för 2 på ryggen, men annars var han arafelier ut i fingerspetsarna. Han inledde till och med samtal med kvinnor som inte hade tilltalat honom först. Lan, som uppfostrats av Bukama och hans vänner i Tjejnar, hade varit omgiven av en liten samling människor som bevarade de markeriska sederna. Om Lyra delade hans säng i natt, vilket verkade oundvikligt, skulle hon märka att han var varken blyg eller återhållsam när de väl kommit i säng. Men det var kvinnan som bestämde när hon skulle lägga sig i sängen och när hon skulle lämna den. Åtskilliga människor i rummet tittade mot deras bord, sneglade över sina stop eller bägare. En fyllig kopparhyad kvinna i en mycket tjockare klänning än domanskor brukade bära försökte inte dölja hur hon stirrade medan hon talade upphetsat med en kar med snurrade mustascher och en stor pärla i ena örat. Hon undrade förmodligen om det skulle bli bråk om Lyra. Om en man med Hardori verkligen skulle döda någon för minsta småsak. Jag trodde inte att jag skulle hitta dig i Kanloom, sa Lan och ställde ner vinstopet. Är du vakt för en handelsfora? Bukama och värdshusvärdinnan syntes inte till. Ryan ryckte på axlarna. Från Charles Arbela, Arafels tursammaste handelsman, säger de. Eller snarare sa. Mycket glädje han hade av det. Vi kom igår och i natt skar några rånare halsen av honom ett par kvarter härifrån. Ingen lön för mig på hemvägen den här gången. Han log ett hastigt, dystert leende och tog en djup klunk av vinet. Kanske till handelsmannens minne. Kanske till minne av den förlorade hälften av lönen. Bränne mig om jag trodde att jag skulle få se dig här heller. Du ska inte lyssna på rykten, Ryan. Jag har inte fått ett enda sår värt att prata om sedan jag red söderut. Len bestämde sig för att retas med Bokama om de fått ett rum här. Fråga om det redan var betalt och i så fall hur. Indignationen kanske skulle lyfta vännen ur hans mörka lynne. Ail, fnyste Ryan. Jag trodde aldrig att de skulle kunna göra slut på dig. Han hade förstås aldrig kämpat mot Ail själv. Jag trodde att du skulle vara där Jane Arrol är. Vilket är i Chachi nu, vad jag har hört. Namnet fick Lärn att genast vända blicken mot mannen på andra sidan bordet igen. Varför skulle jag vara i närheten av hennes nåd Arrol, frågade han lågmält. Lågmält, men med betoning på hennes titel. Ta det lugnt, kar, sa Ryan. Jag menade inte att... Klokt nog lät han resten förbli outsagt. Bränner mig. Menar du att du inte har hört det? Hon har hissat gyllene tranan. I ditt namn förstås. Sedan året vända har hon farit från Falmoran till Maradon. Och nu är hon tillbaka igen. Ryan skakade på huvudet och det pinglade lågt om bjällrorna i hans flätor. Det finns säkert 200 eller 300 man bara här i Kanloom som är redo att följa henne. Dig, menar jag. Vissa som du aldrig skulle tro dem. Gamle Corinin grät när han hörde henne tala. Allihop är redo att hugga fram Malkier ur stora fördärv igen. Det som dör i stora fördärv är borta, sa Lärn trött. Han kände sig kall inombords. Plötsligt fick Sirocos förvåning över att han tänkte rida norrut en ny innebörd, liksom den unge vaktens försäkran om att han var redo. Till och med blickarna här i skänkrummet framstod i ett annat ljus. Om Erdejin hade del i det. Hon ville alltså stå i stormens hjärta. Jag måste se till min häst, sa han till Ryan och sköt tillbaka bänken. Ryan sa någonting om att göra en krogrunda på kvällen, men Lan hörde det knappt. Han skyndade genom köket, fyllt av värme från järnspisar, stenugnar och öppna härdar, ut i stallgårdens svalka, där hästlukten blandade sig med den av hö och vedrök. En grålärka satt på kanten till stalltaket och drillade. Grålärkan kom till och med före rödhakesångaren på våren. Grålärkorna hade sjungit i Falmoran när Erdejin viskade i hans öra första gången. Hästarna stod redan i stallet. Grimmorna och sadlarna och packsadeln hängde över sadelfiltarna på båsdörrarna, men klövjekorgen var borta. Tydligen hade husmor Arovni skickat bud till stalldrängarna att han och Bokama skulle få husrum. Det var bara en stallpiga där nu, en mager kvinna med hårda drag som gick och mockade. Hon såg på när han tittade till Dansekatt och de andra hästarna, medan hon fortsatte arbeta under tystnad. Såg på när han började vanka fram och tillbaka på det halmtäckta golvet. Han försökte tänka, men Danes namn ville inte sluta snurra runt i hans huvud. Erdejins ansikte, omgärdat av silkeslent svart hår som nådde henne längre än till midjan. Ett vackert ansikte med stora, mörka ögon som kunde sluka en mans själ även när blicken var full av krav. Efter en stund mumlade stallpigan någonting åt hans håll. Satte fingertopparna först mot läpparna och sen mot pannan och föste hastigt ut sin halvfyllda skottkärra från stallet, medan hon kastade en blick på honom över axeln. Hon stannade upp för att stänga dörrarna, också det skyndsamt. Han stod kvar innesluten i ett dunkel som bara bröts av det lilla ljuset från höluckan uppe på loftet. Dammkornen dansade i de blekgyllene ljusstrålarna. Lärn grimaserade. Var hon rädd för en man med Hardori? verkade hans vankande hotfullt. Plötsligt blev han medveten om sina händer som gled över det långa svärdsfästet, medveten om sin hårda, spända min. Vanka. Nej, han hade varit inne i den gångställning som kallades för panten i det höga gräset och användes när han hade fiender på alla sidor. Han måste bli lugn. Han satte sig med benen i kors på en höbal, gick in i kordi och svävade i det lugna tomrummet. Han var ett med balen under sig, med stallet, med svärdet vars skida han lagt upp bakom sig. Han kunde känna hästarna som åt ur sina krubbor och flugorna som surrade i hörnen. De var alla delar av honom själv, särskilt svärdet. Men den här gången var det bara det känslolösa tomrummet han sökte. Ur bältespungen tog han upp en tung sigillring av guld och vred den mellan fingrarna. Den bar bilden av en flygande trana. Melkers konungaring, buren av män som hållit skuggan tillbaka i mer än 900 år. Oräkneliga gånger hade den gjutits om när den nötts ned av tidens tand. Och varje gång hade den gamla ringen smälts ner för att bli del av den nya. Kanske fanns det fortfarande kvar någon partikel i den av den ursprungliga ringen. Den som burits av regenterna av Ramdashar. Det rike som föregått Melkir. Och regenterna av Aramel som funnits före Ramdashar. Detta metallföremål representerade 3000 års kamp mot stora fördärv. Ringen hade varit hans nästan lika länge som han levat, men han hade aldrig satt den på sin hand. I vanliga fall var det en möda att ens titta på den. Ett arbete som han tvingade sig att utföra varje dag. Idag skulle han förmodligen inte ha förmått göra det utan tomheten. Men i Kordi svävade tankarna fritt, medan känslorna låg bortom horisonten. När han låg i vaggan hade han fått 4 gåvor, ringen i hans hand och medaljongen som hängde om hans hals, svärdet vid hans sida och en ed svuren i hans namn. Medaljongen, i vilken en mor och en far som han inte kunde minnas att han sett i livet var avbildade, var den värdefullaste. Eden var den tyngsta. Att stå mot skuggan så länge järn är hårt och sten står fast. Att försvara Malkieri så länge en droppe blod finns kvar. Att hämnas det som inte kan försvaras. Sen hade han blivit smord med olja och nämnd Daishan, vikts till Melkirs nästa konung och skickats bort från ett land som inväntade sin ofrånkomliga död. Ingenting fanns längre kvar att försvara. Det enda som fanns var ett rike att hämnas, och för den uppgiften hade han tränat sedan han tog sitt första steg. Med sin moders gåva runt halsen och sin faders svärd i handen, med ringens sigill präglat i sitt hjärta, hade han från sitt 16:e namnsdag kämpat för att hämnas Melkir. Men aldrig hade han lett män in i stora fördärv. Bukama hade ridit med honom och andra, men han vägrade att leda någon dit. Det kriget var bara hans. De döda kunde inte föras tillbaka till livet, och det gällde ett rike likväl som en människa. Men nu ville Ejane Errol försöka. Hennes namn ekade i tomheten inom honom. 100 olika känslor reste sig som kala berg, men han förde in dem i lågan tills allt var stilla. Tills hans hjärta slog i takt med hästarnas tramp i båsen och flugornas vingar slog en hastig kontrapunkt till hans andetag. Hon var hans Carneira, hans första kärlek. Detta ropade en tusenårig tradition, trots stillheten som omslöt honom. Han hade varit 15, Ejane mer än dubbelt så gammal. när hon hade samlat håret som fortfarande nått honom till midjan och viskat vad hon ämnade göra. På den tiden hade kvinnor fortfarande kallat honom fager och glatt sig när han rodnade. I ett halvt år hade hon glatt sig åt att leda honom vid armen och stoppa honom i säng. Tills Bokama och de andra männen gav honom hans Hadori. När han fått sitt svärd på sin tionde namnsdag hade han blivit man enligt den sed som rådde längs hela Stora Fördärv, även om det varit tidigt. Men bland Markieri var det flätade läderbandet viktigare. När det väl knutit som hans panna var det bara han som bestämde varthän han styrde stegen, och när och varför. Och Stora Fördärvs mörka sång hade blivit ett ylande tjut som dränkte alla andra ljud. Eden som han hade mumlat så länge i sitt hjärta blev till en dans som hans fötter måste följa. Det var nu nästan 10 år sedan Ejayen hade sett honom rida ut från Fair Moran och varit borta när han kom tillbaka. Men likväl kunde han minnas hennes ansikte tydligare än någon annan kvinna som delat hans säng sedan dess. Han var inte längre en pojke som trodde att hon hade älskat honom bara för att hon valt att bli hans första kärlek. Men det fanns ett talesätt bland Malkiers män. Din Carneira bär för alltid en del av din själ som ett band i sitt hår. Så var det. Enligt seder lika starka som lagar. En av stalldörrarna öppnades med ett knarrande och in kom Bokama. Han hade inte rocken på sig och skjortan var slarvigt nedstoppad i byxorna. Utan sitt svärd såg han naken ut. Som om han tvekade öppnade han försiktigt båda dörrarna innan han steg in. Vad tänker du göra? Sa han till sist. Russell berättade om gyllene tranan. Lärn stoppade undan ringen och lät tomheten rinna av sig. Plötsligt var det som om Ejayens ansikte fanns överallt, precis utom synhåll. Ryan säger att till och med Nasa Korenin är redo att följa fanan, sa han med rätt ton. Skulle inte det vara en syn att se? En hel här kunde gå under om den försökte besegra Stora Fördärv. Härar hade gått under när de försökt. Men Malkiers minnen höll redan på att dö. Ett rike bestod lika mycket av minnen som av mark. Den där pojken vid porten låter kanske håret växa och ber sin far om sin Hadori. Människor glömde, försökte glömma. När den sista mannen som bundit om sitt hår var borta, den sista kvinnan som målade sin panna, skulle Malkier också vara borta på riktigt då? Men vet, Ryan kanske till och med gör sig av med sina flätor. Alla spår av munterhet försvann ur hans röst när han tillade. Men är det värt priset? Vissa verkar tycka det. Bokama fnös, men inte omedelbart. Han var kanske en av dem som tyckte så. Den äldre mannen traskade bort till båset där solspjut stod och började plocka med sadeln som hängde över båsdörren, som om han plötsligt glömt bort varför han gått dit. Det finns alltid ett pris för allting, sa han utan att titta upp. Men det finns olika sorters pris. Hennes nåd är Jane. Han sneglade på Lam, sen vände han sig mot honom. Hon har alltid krävt varje rättighet och begärt att minsta förpliktelse ska uppfyllas. Seden fäster band vid dig, och vad du än själv väljer kommer hon att använda de banden som tyglar, såvida du inte finner ett sätt att undvika det. Lärn stack tummarna innanför svärdsbältet. Bokama hade burit honom ut ur Malkier fastspänd på sin rygg. De båda var de sista av de fem som överlevt den resan. Bokama hade rätt att tala fritt, även när det rörde Lance Carneira. Hur föreslår du att jag ska undvika mina förpliktelser utan vanära, frågade han, bryskare än han avsett. Han tog ett djupt andetag och fortsatte med mildare tonfall. Kom, Det luktar mycket godare i skänkrummet än här. Ryan pratade om en krogrunda ikväll. Om nu inte husmor Aravne gör anspråk på dig. Just det, ja. Hur mycket kommer rummen att kosta? Bra rum. Inte för mycket, hoppas jag. Bokana slöt upp vid hans sida på väg. Han rodnade. Inte för mycket, sa han hastigt. Du får en madrass på vinden och jag sover i Russells rum. Jag skulle gärna göra en runda, men jag tror att Russell... Jag tror inte att hon tänker låta mig... Jag... Din valp, morrade han. En tös vid namn Lyra går runt och talar om för alla som vill höra att du inte kommer att behöva den där madrassen i natt, eller få mycket sömn för den delen. Så tro inte att du kan... Han avbröt sig när de kom ut i solskenet som nästan bländade dem efter dunklet i stallet. Grålärkan sjöng fortfarande sin sång om att våren var här. Sex män kom gående med långa kliv över den annars tomma gårdsplanen. Sex vanliga män med svärd vid sidorna, precis som vilken man som helst på gatorna i staden. Likväl visste Lärn vad de hade för ärende redan innan deras händer rört sig, innan de fäst blickarna vid honom och skyndade på sina steg. Han hade mött för många män som ville döda honom för att behöva tvivla. Och vid hans sida stod Bokama, bunden av eder som inte skulle ha låtit honom dra sitt svärd än som han haft det med sig. Bara händer var dåliga vapen mot svärd, särskilt om det var 6-2. Om de båda försökte ta sig tillbaka in i stallet skulle männen vara över dem innan de hann dra igen dörrarna. Tiden saktade in, dröp fram som kall honung. In och bomma för dörrarna, fräste Län, samtidigt som han förde handen till svärdsfästet. Lyd mig, knäckt. Aldrig i hela sitt liv hade han gett Bokama en order på det sättet. Och mannen tvekade ett ögonblick, men sen bugade han sig formellt. Mitt liv är ert, Daishan, sa han med tjock stämma. Jag lyder. Samtidigt som Län ryckte fram för att möta angriparna hörde han bommen falla på plats med en dämpad duns. Lättnaden var avlägsen. Han svävade i Kordi. Var ett med svärdet som mjukt gled upp ur sin skida. Ett med männen som rusade mot honom. Ett med stövlarna som dundrade mot stenläggningen samtidigt som de drog sina svärd. En smal häger till kar pilade fram före de andra. Och Län dansade genom fäktningsmönstren. Tiden flöt trögt vidare. Grålärkan drillade och den magre mannen skrek när Län gick in i skära molnen och högg av hans höger hand vid handleden. Län gled åt sidan så att resten av dem inte kunde nå honom alla på en gång. Flöt från ställning till ställning. Med mjukt regn i skymningen snittade han upp ansiktet på en fet man och tog med sig vänsterögat. Och när han gjorde svarta stenar på snön skar en rödblond ung spoling ett jack längs hans sida. Det var bara i sagorna en ensam man kunde möta sex andra utan att bli skadad. Med rosen öppnar sig drog Län ett snitt längs en skallig mans vänsterarm, samtidigt som den rödhårige skar ett litet jack vid Läns öga. Det var bara i sagorna en ensam man kunde möta sex andra och överleva. Det hade han vetat redan från början. Plikten var ett berg, döden en fjäder, och hans plikt stod till Bokama som hade burit ett spädbarn på sin rygg. Men just i detta ögonblick levde han, så han kämpade, sparkade den rödhårige i huvudet, dansade sin väg mot döden, dansade och blev sårad, blödde och dansade längs livets rakknivsvassa ägg. Tiden var som kall honung, han gled från den ena ställningen till den andra till den tredje, och det kunde bara bli ett slut. Tankarna var avlägsna, döden var en fjäder. Maskrosen i vinden skar upp halsen på en fet man som nu var enögd. Han hade knappt ens stannat upp när hans ansikte ödelades. Och en tveskäggad kar med axlar som en smed flämtade förvånat när kyssa huggormen förde Läns stål genom hans hjärta. Och plötsligt insåg Lärn att det bara var han som stod, medan sex män låg spridda över stallgården. Ynglingen med det rödblonda håret sparkade klackarna mot marken en sista gång. Sen var Lärn den enda av de sju som fortfarande andades. Han skakade blod från sin klinga, böjde sig ner för att torka av de sista dropparna på smedens allt för dyra rock och satte svärdet i skidan, lika formellt som om han stått på träningsgården under Bokamas övervakning. Med en strömmade det ut folk från värdshuset, kokerskor och stalldrängar, jungfrur och gäster. Alla ropade frågor om vad det var för oväsen och stirrade förbluffat på de döda männen. Ryan var först av alla, redan med svärdet i hand, och kom och ställde sig bredvid Lärn med uttryckslös min. Sex stycken, muttrade han. Du har förbannat mig den svartes egen tur. Mörkögda Lyra kom fram till Lärn bara några ögonblick före Bokama, och de båda särade försiktigt på revorna i hans kläder för att undersöka såren. Hon darrade känsligt för vart och ett av dem, men diskuterade huruvida man skulle behöva skicka efter en ACJ för att hela honom och hur många stygn som skulle behövas med lika lugn ton som Bokama. Och hon avfärdade kategoriskt Bokamas anspråk på att sy eftersom hon själv skulle göra det så mycket bättre. Husmor Aravni klev runt med kjolarna upphissade till fotknölarna för att undvika den blodiga leran och blängde på liken som skräpade ner hennes stallgård, medan hon med högröst klagade över att det inte skulle springa omkring rånarligor mitt på ljusa dagen om stadsgardet hade skött sitt arbete. Den domanska kvinnan som hade glott på Lärn i skänkrummet beklagade sig lika högljutt, vilket resulterade i att värdshusvärdinnan gav henne en skarp order att gå och hämta stadsgardet med en knuff för att få iväg henne. Husmor Aravni måste sannligen vara bestört om hon behandlade en av sina gäster på det viset. Och domanskan var säkert lika illa däran eftersom hon rusade iväg utan att klaga. Värdinnan satt igång att dela ut order åt männen att släpa kropparna ur synhåll. Ryan flackade med blicken mellan Bokama och stallet som om han inte förstod. Och det gjorde han kanske inte. Men det han sa var, jag tror inte de var rånare. Han pekade på mannen som såg ut som en smed. Den där lyssnade på Jane Arrell när hon var här. Och han tyckte om det han hörde. En av de andra också, tror jag. Bjällrorna pinglade när han skakade på huvudet. Det är besynnerligt. Det var inte förrän vi hört att du dött vid skinande murarna som hon började prata om att hissa gyllene tranan. Ditt namn drar män till sig. Men om du vore död kunde hon bli El Edain. De blickar han fick av Lärn och Bokama fick honom att breda ut händerna i en ursäktande gest. Jag anklagar ingen, sa han hastigt. Jag skulle aldrig anklaga hennes nåde Jane för någonting sånt. Jag är övertygad om att hon är full av en kvinnas ömsinta nåd. Husmor Aravni lät höra en grymtning, hård som en knytnäve. Och Lyra muttrade halvt för sig själv att den fagra Arafelien inte visste mycket om kvinnor. Lärn skakade på huvudet. Inte för att förneka vad Ryan sagt. Dejin kunde nog bestämma sig för att låta döda honom om det passade hennes syften. Hon kunde ha lämnat order om det på olika håll för den händelse att ryktet om hans död visade sig vara falskt. Men även om hon hade det betydde det inte att man skulle uttala hennes namn i samband med det här, särskilt inte inför främlingar. Bokama, som öppnat en reva längs Läns ärm, stannade upp. Vart går färden härifrån? Frågade han tyst. Chachin, sa Lärn efter en kort tystnad. Det gick alltid att välja, men ibland var alla val lika mörka. Du får lämna solspjut här. Jag rider i gryningen. Hans guld skulle räcka till en ny häst åt Bokama. Sex stycken, morrade Ryan och satte svärdet i skidan med ansenlig kraft. Jag tror att jag rider med dig. Det är lika bra att jag inte far tillbaka till Charles Arbella, förrän jag är säker på att Shailene Norman inte lastar mig för sin makes död. Och det blir vackert att se gyllene tranan vaja igen. Lärn nickade. Han kunde själv höja fanan och svika det han lovat sig själv för alla dessa år sedan. Eller stoppa henne om han kunde. I vilket fall som helst måste han möta Egein. Att rida in i stora fördärv skulle ha varit så mycket lättare.